Varje organisation har sin specifika organisationskultur. En organisationskultur kan förklaras som de underliggande övertygelser, antaganden, värderingar och sätt att interagera på som bidrar till den unika, sociala och psykologiska miljön i en organisation. Som medarbetare i en organisation är vi inte bara mottagare av en organisationskultur utan också aktiva bärare av den och vi förmedlar den också vidare. Vi kan alltså fråga oss i vilken grad som vi genom våra beteenden, jargong, skämt, klädval, val av konversationsämnen och andra subtila uttryck bidrar till att skapa en mer inkluderande eller exkluderande gruppidentitet. Har du fått höra saker som, vart kommer du ifrån? Får jag känna på ditt hår? Du pratar så bra svenska. Rasifierar du som icke-vit har du antagligen fått höra det och mycket annat flera gånger. Det kan ju till synes verka som oskyldiga kommentarer, men är alltså exempel på mikroaggressioner. Och mikroaggressioner är nedvärderande och subtila frågor eller handlingar som för mottagaren sammantaget blir frustrerande och stressande. Kommentarerna eller frågorna implicerar också att den som får frågan är annorlunda och inte passar in. Mikroaggressioner är ett exempel på hur man kan skapa en exkluderande gruppidentitet på en arbetsplats. Så hur bygger man en inkluderande arbetskultur fri från mikroaggressioner? Den frågan och mycket mer pratar vi om i det här avsnittet av Vidga normen-podden.
Du lyssnar på Vidga normen-podden. En podd där du får följa med mig, Fatema Vanat och Mona Neshma genom en resa där vi öppnar upp för kunskap, funderingar och kanske väcker lite känslor för att utmana och vidga normer kopplat till hudfärg. Det är Länsstyrelsen i Stockholm och Europeiska socialfonden som står bakom podden.
Hej Fatema!
Hej Mona!
Hur mår du?
Jag mår bra. Det har varit en intressant dag idag. Och det kommer bli ännu mer intressant nu, tänker jag, med vårt poddavsnitt.
Vad är det som händer idag?
Idag ska vi prata om hur man bygger en inkluderande arbetskultur och mikroaggressioner och hur man kan skapa förändring. Och med oss har vi Jonas Seom som är utvecklingsledare på Länsstyrelsen i Stockholm och arbetar i projektet Vidga normen i praktiken. Och Malin Svensson som är samhällsvetare och filosofiedoktor i barn- och ungdomsvetenskap. Och det är lite roligt för vi har med oss Malin via länk och Jonas sitter med oss här i studion. Kul att ha er här, Jonas och Malin, och välkomna till Vidga normen-podden.
Tackar.
Tackar.
Vill ni berätta lite vilka ni är?
Ja, jag är då samhällsvetare och jag har forskat om asylsökande familjers vardagsliv med fokus på barnens utbildningsvillkor. Och jag har också arbetat i civilsamhället med frågor om bostadsdiskriminering och som utredare med frågor om sexuella trakasserier i arbetslivet.
Och jag är 36 år, nybliven pappa, har en MN-bakgrund och jobbat en hel del inom civilsamhället men även inom kommunalt och statligt då, med de här frågorna, jämlikhet eller mångfaldsfrågor som det också kan heta ibland.
Vi tänkte så här att idag vill vi börja liksom i, inte i det lilla, men att vi börjar i uttrycken och sen går över till hur man skapar förändring och hur man jobbar med inkludering och sådana saker. Så att vi börjar med att prata om mikroaggressioner egentligen. Så vad betyder mikroaggressioner?
Jag skulle säga att mikroaggressioner är subtila handlingar. Det kan vara verbala eller det kan vara fysiska som nedvärderar. Eller och det kan vara med uppsåt eller icke ont uppsåt som nedvärderar människor. Ja, så skulle jag väl slarvigt sagt säga.
Och hur fungerar mikroaggressioner? Kan du ge några exempel?
Det finns jättemånga exempel. Mikroaggressioner kan ju, det är inte bara kopplat till hudfärg ska jag säga, utan det kan vara kopplat till alla diskrimineringsgrunder och andra faktorer. Men som ett exempel kring frågan, vart kommer du ifrån? Kan vara subtilt för många Och det kan finnas gott uppsåt. Och det kan, men för en person som får den frågan väldigt, väldigt, väldigt många gånger så skickar det flertal signaler som inte behöver vara särskilt subtila. Där en är att man direkt identifierar när personen inte kommer härifrån, vart det nu än är. Så man kan vara till man kan vara en svart person som jag är då och få den frågan konstant. Det är en ständig påminnelse om att jag inte är härifrån. Att man kopplar sig i hög utsträckning till migration.
Mm.
Och det blir man ju ständigt påmind om då, att jag är inte härifrån.
Skulle jag säga ett annat uttryck för mikroaggressioner är ju när någon kanske då med menat nästan som en komplimang säger att man talar väldigt bra svenska. Och då är det implicit, alltså underförstått, att man ser ut att komma någon annanstans ifrån och därmed är det då en bedrift att tala så bra svenska. Det är en fråga som, eller det är en kommentar som jag som brun kvinna och adopterad ofta har fått genom livet. Och till slut så blir det en form av ifrågasättande av min svenskhet, tillhörighet till att få vara här. Men kanske också förväntningar på vad jag ska klara av och inte.
Det är lite svårt med de här mikroaggressionerna, för många kan det uppfattas som väldigt subtilt och ganska oskyldigt. Och man ser inte det som en del i en struktur. Men ett bra knep om man kan, liksom om man identifierar sig med någon annan, om det inte är svart eller någon minoritet, alltså även som kvinnor kan också få en viss typ av fråga eller så kan man förstå hur mikroaggressioner fungerar. Och det gäller att man oftast inte tillhör normen, det är det. När man inte tillhör normen så är risken påtaglig att man utsätts för mikroaggressioner.
Mm. Mm. Alltså, jag har ju, som icke-vit så är det ju väldigt vanligt att man åker ut för det här. Och jag upplever att det är väldigt svårt att säga ifrån. Och just på grund av det här som du säger, att det är väldigt oskyldigt. Att man liksom, nej men jag menade inte det och så vidare. Hur kan man hantera mikroaggressioner som individ?
Alltså som individ, jag vill vara försiktig med att ge råd för alla, för det är väldigt energikrävande.
Mm.
Och det tar på hälsan. Så att ibland kommer man ha energi att faktiskt säga ifrån, och då kommer man använda vissa typer av strategier. I andra lägen så kommer man bara släppa det.
Mm.
Så att jag vill vara försiktig med att ge dem typen av råd. Mm. Gör det här. Men någonstans, vi behöver ju påtala att just nu så identifierar du mig som inte det här. Eller som onormal, eller vad jag ska säga. Och det begränsar ens handlingsutrymme. Och ju mer man påtalar det, desto lättare är det för personen att förstå och faktiskt förändra sitt beteende. Men det är inte ovanligt att det finns ett pris kopplat till det. För minoriteter. Framförallt på en arbetsplats.
Mm.
Man ska vara försiktig när man är i en norm, att bara för att den här personen inte har sagt någonting så är den här personen inga klagomål eller är nöjd.
Mm.
Jag skulle vilja tillägga att det också påverkar inte bara handlingsutrymmet utan också självkänslan, den djupa självkänslan. Och mycket av det som du säger, Jonas, tar vi hand om på insidan, och det blir kanske inte synligt och hörbart för omgivningen på arbetsplatsen till exempel. Vad det gör med oss, vad vi funderar över och hur vi kanske också ifrågasätter oss själva till slut när det gäller vissa saker.
Och
det är ju energikrävande. Men påverkar också vår kapacitet att utföra de arbetsuppgifterna som vi har och ska göra.
Och utan att komplicera allt för mycket med mikroaggressioner, så finns det ju olika sorters mikroaggressioner. Alltså där vi kanske i Sverige, när vi pratar om mikroattacker, som är ganska tydliga. Man får höra N-ordet eller den typen, då finns det visst stöd att få. Alltså vi har institutioner som är menade för att adressera de här typen av frågor. Diskrimineringsfrågor, men även HR på arbetsplatsen, chefer och så. Men andra typer av mikroaggressioner som resulterar i mikroinvalideringar. Eller, där finns, jag tror inte vi har kommit så långt som samhälle. Mm. Där du kan få det stödet på många arbetsplatser. Och då resulterar det, precis som du säger Malin där, att man processar det med människor som delar sin identitet eller för sig själv.
Mm. Vad är skillnaden mellan de här olika begreppen? Skulle du kunna berätta lite mer om dem? Alltså mikroaggressioner, mikroattacker och mikroinvalideringar.
Så här, mikroaggressioner är ju ett samlingsbegrepp för de olika. Och om vi säger mikroattacker är ju de vi idag skulle identifiera som rasistiska påhopp. Alltså där N-ordet eller vad det nu är. Klassisk rasism som vi känner idag i Sverige. De här mikroförelämpningarna, alltså skulle, som jag kan kalla det, är så här, oj vilken bra svenska du har. Om vi bryter ner det så är det, jag skulle vilja tro att det finns någon form av förvåning över att man pratar så pass bra svenska, vilket kanske ger en inblick i vad den personen har för syn på, ja, antingen är det kopplat till hudfärg eller någonting annat.
Alltså vad man kopplar till bra svenska. Alltså då tänker man sig en vit person som...
Ja. Till exempel, ja. Men mikroinvalideringar, där handlar det egentligen om att man inte bekräftar eller man ifrågasätter, och det är än en gång subtilt, hur människor upplevde en situation, vad var det som hände. Man ifrågasätter människors bild på ett sätt som... Jag tror vi skulle vara väldigt försiktiga med att göra idag kopplat till andra diskrimineringsgrunder. Alltså även om det fortfarande är illa ställt. Kopplat till sexuella trakasserier till exempel.
Mm.
Var det verkligen det? Och det vet vi sker än idag. Men vi har någonstans som samhälle skulle vilja identifiera, eller på arbetsplatser, att vi, det är inte det vi ska göra. Och definitivt inte när lagstiftningen säger att det, vi utgår ifrån den utsatta.
Malin, du pratar om att det får konsekvenser för den enskilda och hur, ja, men hur man utför sitt arbete. Vill du utveckla det?
Ja, det kan bidra till att man upplever att det finns låga förväntningar på vad man som icke-vit klarar av. Samtidigt som man hamnar i pressen på då att hela tiden kompensera för den bilden och de föreställningarna om en själv. Det vill säga att man vill överbevisa den bilden, både för sig själv och för andra, att man är kapabel.
Mm. Så att när man till exempel då får frågan, eller får påståendet hela tiden att säga, gud vilken bra svenska du pratar, så ja, blir effekten att jag vill överbevisa att säga, nej, ja, jag kan inte bara bra svenska, jag kan det här och det här också.
En person som säger, ja vilken bra svenska du har, och kopplar det kanske till ditt namn eller din hudfärg. Alltså om den är i en position där den faktiskt rekryterar. Om det här är idén, ja, då blir det, då kan vi tänka oss att det är djupt problematiskt att man ska rekrytera och sen har man ett CV med bild på. Och tänker att det kanske inte är helt objektivt kring vem som blir kallad till intervjuer. Och det finns ju forskning som visar också att det är svårare att ta sig till intervju när man har ett namn som inte är traditionellt... från det här landet.
Jag tänker när vi pratar om det här på inkludering och exkludering, jag tänker på att de här arbetsplatserna också, att det blir ju homogena kulturer ofta på våra arbetsplatser, någon typ av homosocialitet, det vill säga faktiskt med utgångspunkt i att lika barn lekar bäst. Och det sätter ribban för, det sätter ramarna och det sätter upp begränsningar för då, liksom, vem som kan inkluderas och vem som då ska exkluderas. Så att när vi pratar om mikroaggressioner på gruppnivå, då översätter jag det på något sätt till inkludering, exkludering.
Mm. Alltså, ni gav ju exempel på mikroaggressioner och hur det kan påverka en individ på individnivå. Alltså att man kan, det här med självkänslan till exempel, och att det blir väldigt energikrävande för den personen som utsätts för det här. Men finns det konsekvenser som man även kan se då som på den här gruppen, alltså minoritetsgruppen, eller på samhället i stort? Alltså får det några samhälleliga konsekvenser för individer som utsätts för det här?
Nej, men sker det i sån skala, så kommer det resultera i att vi förlorar ju framförallt förtroende för institutioner som faktiskt ska hantera de här sakerna. Och om det blir en kultur i en bransch eller på en arbetsplats, så kommer det resultera i att det är en form av diskriminering. Och människor som blir diskriminerade trivs inte på sina arbetsplatser. Och då väljer man att sluta. Och det är en sak att det är homogent på ett dataföretag, även om det också är viktigt. Men finns det en sån här typ av kultur på viktiga institutioner i samhället? Och då kan vi ta allt från min arbetsplats på länsstyrelsen eller inom rättsväsendet, utbildningsväsendet. Då kommer vi också få produkter som är väldigt endimensionella utifrån hudfärg då.
Men jag tänkte bara på att det också handlar om, just som du Jonas var inne på, hur rekryterar vi? Kan vi ens se framför oss att våra kollegor har olika hudfärg? Och vad är det i så fall vi ser framför oss? Är det bara en typ av mångfaldsbild vi vill visa upp, eller vill vi verkligen att det ska finnas representation på riktigt, så att säga? Alltså med olika erfarenheter in på en arbetsplats. Men också hur man sätter ihop, sammansätter arbetsgrupper. Och vilka arbetsuppgifter som vilka individer får liksom, i uppdrag att utföra. Lönesättning och så, tänker jag.
Och det får man ju tänka på en annan sak. För vi har ju pratat mycket i den här podden om färgblindhet. Att i Sverige har vi proklamerar liksom att vi är färgblinda. Vi ser inte hudfärg. Och om man då tar det kontra det här med att man till exempel har CV med bild, som du pratade om, Jonas, och att man då också har en föreställning om att så här, ja, men den här personen med det här namnet kanske inte pratar lika bra svenska och så vidare, samtidigt som vi då säger att vi inte ser färg. Hur jobbar man med de två liksom föreställningarna?
Så här, jag skulle säga att det finns en idé om färgblindhet. Och all forskning visar ju på att vi inte är särskilt färgblinda. Vi har ganska bra koll och kategoriserar människor. Medvetet ibland. Så det handlar ju om att höja upp förståelsen kring vad vi faktiskt gör som människor. Det är liksom det första steget. Sen är det det är också början på ett ganska tufft samtal för människor som har sagt att jag är färgblind. Jag gör inte skillnad på folk och folk, eller svarta eller vita eller vad det nu än är. När man har brytit barriären och kommit fram till att ja, men vi gör det, så kommer ju andra samtal där vi börjar säga, ja, men hur gör vi det? Och det är ju det jobbiga samtalet, att vi kategoriserar. Och det finns en hierarki i det här, där mycket kring vad som förknippas med vita kroppar är positivt. Till exempel, som vi pratade tidigare om, att vara bra på svenska eller kompetent eller någonting. Och många sådana egenskaper har också varit positivt kopplat till män. Alltså vad som är liksom, och det har också resulterat i vem man anser är kompetent. Men så fort man bryter ner det här, ja, då kan man också vara... Och det är det handlar om egentligen när man jobbar med jämlikhetsarbete, att man identifierar normer, och framförallt de negativa, och sen försöker nedmontera dem. Men då behöver man ha ett ärligt samtal och titta inåt kring det. Och det är en tuff process för människor som inte är vana vid att göra det. Och jag tror inte, jag ska också flagga för det, så att jag inte tänker att jag är bäst i världen och så här, utan det handlar om att utmana normer. Och jag som heteroman, ja, jag har ju andra utmanar normer kontra hudfärg, där jag är i minoritet. Så att, Vi flaggar för det också.
Mm. Mm.
Jag tänker också på hur arbetslivet eller arbetsmarknaden är skiktad. Det går att säga att man är färgblind, men på många arbetsplatser är det faktiskt ett faktum att de enda icke-vita kropparna utgör normen för yrkeskategorier inom till exempel lokalvård. Och vita kroppar utgör normen för de yrkeskategorierna som utför alla andra arbetsuppgifter på en och samma arbetsplats, så att säga. Jag tänker att som du var inne på, Jonas, att det finns en föreställning om att vi är färgblinda, men om vi tittar på hur vissa arbetsplatser ser ut så går det inte heller att ducka för att hudfärg spelar roll.
Och det är ju inte bara kopplat till arbetsplatsen då, utan det kan vi ju se på bostadsmarknaden och så vidare. Men även inom ett företag så kan man ju se att det är segregerat. Alltså vissa roller inom vissa yrken. Vi kan titta på hierarkin, alltså bolagsstyrelser, alltså större företag. Att ju längre ner man kommer i hierarkin så ökar mångfalden med största sannolikhet kopplat till hudfärg.
En viktig fråga att ställa sig då kanske är, hur kommer det sig att det ser ut så? Alltså det är ju kanske ett av de första stegen för att börja ta tag i det här. Som du sa, det är ett ganska tungt arbete att börja ta tag i det. Men...
Mm. Och det är svårt att svara på den frågan om man fortfarande anser att man är färgblind.
Mm. Ja.
Det är alltså förklaringsmodellen för det. Den är... Ja, det är en utmaning. Och i det så kan det resultera i friktion.
Mm. Och då tänker jag så här, hur bygger man då en arbetskultur som är inkluderande och liksom fri från den här typen av uttryck mot personer som är i minoritet?
Ja, en bra början är ju faktiskt att jobba med de aktiva åtgärder som diskrimineringslagstiftningen säger att arbetsplatser ska jobba med. Och aktiva åtgärder är ju det som syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen. Och vad aktiva åtgärder säger att man ska göra egentligen, det är att man ska titta på man gör en kartläggning. Man tittar på arbetsplatsen, hur ser det ut? Det här ska göras kopplat till alla diskrimineringsgrunder, ska sägas. Så man tittar på arbetsplatsen, ser vilka problem finns det. Och det kan man göra via enkäter, djupintervjuer, man kör ronder. Det finns massor av olika sätt att undersöka det. Och när man har gjort det så behöver man ju liksom analysera den här datan, den här rådata, eller vad ska jag säga. Och bara, vad är det här? Vad beror det på? Vart sitter problematiken? Är det några gatekeepers? Är det där det sitter? Är det några som utsätter? Och sen sätter man in åtgärder för att motverka de här problemen. Och när man har gjort det så behöver man ju undersöka och utvärdera. Följa upp. Blev det här bra? Har vi åtgärdat det? Och sen så börjar man om igen. Det är en bra början att faktiskt upptäcka vilka problem vi har. Idag är vi i Sverige ganska dåliga mot arbetsplatsen. Vi är ganska dåliga på att undersöka hur det ser ut. Framförallt kopplat till hudfärgsfrågan. Vi vet inte hur det ser ut kring utsatthet. Vi har inte ett välutvecklat system för kring enkäter, hur vi följer upp. Framförallt om man jämför då med jämställdhet. Där det är ganska tydligt med lönekartläggningar som ska genomföras varje år och så vidare och så vidare.
Nej, men jag tänker att det är viktigt att ställa sig frågor om vad som... det är viktigt att veta att normer skapas, upprätthålls och förändras i olika sammanhang över tid och i olika rum. Och därför är det viktigt att ställa sig frågor om vad som blir norm här och nu. Kanske här i Sverige, men också på vår arbetsplats och så. Man kan ju bryta ner det till olika nivåer. Och man kan också ställa sig frågor, vad är det som rubbar balansen mellan människors lika rättigheter och möjligheter? Och vem är det som utesluts och vem får vara med? Vilka frågor görs viktiga respektive oviktiga? Och jag tror att de frågorna handlar om att öka kunskapen om hur skillnader skapas. Och, för att vi också ska kunna förändra våra arbetsplatser framåt då. En annan viktig princip tror jag, det är att vägra att renodla. Och det är Paulina de los Reyes, en forskare inom ekonomisk historia, som har skrivit om ojämlikhet i arbetslivet. Och hon menar då att det är viktigt att inte nöja sig med att ta ett problem i taget, utan vara medveten om att olika former av utsatthet kan fungera simultant för individer. Så vägra renodla, då tror jag att vi kommer framåt så på arbetsplatser.
Och det betyder ju i princip att olika liksom, maktrelationer samspelar.
Ja.
Och att liksom, det tar sig olika uttryck om man är liksom, både kvinna, icke-vit eller ja.
Ja, precis. Det är ju inte bara arbetsgivare egentligen som kanske behöver ställa sig sådana här frågor, utan även kanske projektledare, kollegor och alltså funktioner på olika nivåer igen på en arbetsplats. För att det ska få genomslag för arbetsplatskulturen.
Mm. Men det här med aktiva åtgärder, det är ju ingen nyhet. Det är ju inte en ny liksom, grej i Sverige. Men jag har ju aldrig varit på en arbetsplats där man jobbar med det. Jag vet inte om ni själva har den erfarenheten. Alltså vi är dåliga på det här.
Ja, alltså jag ska inte säga hur många som gör det eller hur många som inte gör det. Men det kan vara så att det ligger inom HR eller någon chef som faktiskt jobbar med det på sitt hörn och sen så genomför det. Men för att det här arbetet ska bli bra så behöver man ju involvera människor som det faktiskt berör.
Mm.
Och då behöver man ju göra det via enkäter och folk måste ju få tycka till, för annars så kommer man inte förstå problembilden. Då kan man inte vara en del av lösningen heller. För ju homogenare gruppen som arbetar med det här är, desto svårare kommer det bli att förstå. Alltså vi liksom börjar om hela kedjan igen. Det kommer inte bli bra, så man behöver involvera olika grupper. Och i och med att det här gäller alla diskrimineringsgrunder och så som man behöver ha det intersektionella perspektivet och så behöver man hitta andra. Men det kan vara så att vissa arbetsplatser är helt homogena. Och det är en fråga man ska ställa sig då, är varför?
Mm. För den frågan tänkte jag på. Alltså om man, du pratade lite om så här kartläggningen, att den är viktig.
Mm.
Och att man tittar på hur upplever liksom arbetstagarna, om man är en arbetsgivare, hur upplever arbetstagarna sin arbetsplats? Och det kan man mäta på olika sätt. Liksom. Men om man då inte har den bakgrunden, förståelsen att man kanske har en exkluderande arbetsplats, vem ska göra det analysarbetet? Eller hur kommer vi dit?
Alltså jag tror att det är jätteviktigt att förstå vad man inte förstår. Och det är inte alltid lätt. Och då finns det hjälp man kan ta in utifrån. Det är inte alla som har de möjligheterna. Men det finns, alltså skapar man en bra kultur på sin arbetsplats där människor faktiskt inte är oroliga för att uttrycka vad man tycker, så kommer, min erfarenhet är att människor generellt vill bidra till en bättre arbetsplats. Och om man känner att man kan göra det utan att riskera att utsättas för repressalier eller någonting när man faktiskt tycker till om saker som inte fungerar bra, då kommer man göra det. Men i en exkluderande kultur så kommer människor inte vilja uttrycka sig i rädslan för repressalier och så vidare. Och då blir det svårt. Mm. Så man har en uppförsbacke där. Men man måste visa att man menar allvar.
Mm. Jag tänker också att det är viktigt att fundera över var i motståndet består när det uppstår skav eller friktion på en arbetsplats. Att våga vända blicken inåt då och ställa sig frågan, okej, men vad är det som faktiskt skaver här? Och jag tänker också på en sak till, att vi behöver ju inte uppfinna hjulet på nytt, utan det finns ju också väldigt mycket kunskap att tillgå. Jag tänker inte minst på hur icke-vita personer förklarar om och om igen sina levda erfarenheter. Till och med metaforer till exempel segling. Alltså att man kryssar sig fram genom arbetslivet. Vilket är då mycket svårare än att ta en rak väg. Det kan vara metaforer som att man befinner sig i liknelser med väderlek som stormens öga. Fast det handlar om normens öga. Alltså i stormens öga, i normens öga är det lugnt och tryggt. Men ju längre ut ifrån den här mittpunkten så blir virven starkare och du får kämpa hårdare liksom med olika saker. Eller till exempel glashus som utgör osynliga men kännbara hinder i arbetslivet. Så jag tänker också på att vi har också erfarenheter och kunskap att luta oss mot i ett sånt här arbete med aktiva åtgärder. Alltså att vi inte behöver börja från noll.
Jag tror att det är bra också att titta på det utifrån ett historiskt perspektiv. Alltså vi har många gånger när man pratar om de här frågorna så är det att vi alla är överens och det är trevligt att kunna så sjunga kumbaya och liksom hålla varandra i handen. Men det är tufft att utmana normer. Och ska vi jobba inkluderande då måste vi också släppa in människor i rum som inte har varit haft tillgång till de rummen. Och tittar vi historiskt så jämställdhetskampen, HBTQI, alltså det har varit ganska stökigt. Alltså varje milstolpe man har nått, första kvinnliga reporten, och det var, hur ska vi kunna lyssna på en kvinna i radio och så vidare, och sen nu har det totalt normaliserats. Så att man behöver vara trygg i att när det skapas en viss typ av när det skapas friktion, det kan vara ett tecken på att vi är på god väg. Så.
Och friktionen kan ju också handla om att vi får inte glömma bort i det här samtalet att det också handlar om privilegier som ifrågasätts och utmanas på olika sätt. Så att det handlar ju dels om att ha förståelse hur det känns och vad det innebär att vara utsatt för olika former av exkluderingar. Men hur känns det att faktiskt vara i den här ganska trygga och ombonade tillvaron? Alltså privilegiet att vara där i den, på den platsen behöver vi kanske också veta mer om för att komma framåt. Mm.
Men för att jag tänker ju på att man har någon form av idé om att när någon annan person får plats så kommer en annan person att mista sin plats. Och det tänker jag att så funkar ju inte.
Inte alltid. Men lika löner betyder att kan resultera i att
man delar samma kaka.
Exakt. Och i egenskap av man så kanske inte har lika mycket mer. Då får jag inte lika mycket mer betalt. Så att när vi pratar om privilegier så är det ju att man har någonting som andra inte har.
Mm.
Och det kan vara ekonomiskt i form av högre lön, men det kan tillgång till rum, tjänster och så vidare. Men i många fall, precis som du säger, så behöver det inte resultera i att någon annan missar någonting. Att faktiskt bara lyssna på någon. Tvärtom. Alltså det finns en verksamhetsnytta i att om vi bara lyssnar på alla, när vi tar till kompetens, ja, då kan vi tillverka bättre produkter. Vi kan nå ut med våra mål. Vi blir bättre på kommunikation. Vi blir bättre på, ja, och så vidare.
Mm.
Vem bär ansvaret för den här kampen eller att den här förändringen ska ske? Alltså, ni gav som exempel HBTQI-rörelsen och kvinnorörelsen, inte minoritetsgruppen, den utsatta gruppen som fick bära den kampen. Och jag tänker, vem bär det ansvaret i den här kampen och vad gör det med den gruppen? Vad blir konsekvenserna för den gruppen att bära det ansvaret?
Utifrån ett rättighetsperspektiv så är det ju i grunden staten. Alltså det vi pratar om här nu, det är mänskliga rättigheter. Och det är staten som har de förpliktelserna mot individen. Nu när vi pratar kopplat till hudfärg, så Sverige skrev ju på raskonventioner redan på 70-talet. Så att det här är, jag skulle säga till staten och se till att vi enforce den lagen, även bland privata arbetsgivare. Med det sagt så vet vi att många av de här frågorna drivs av människor som utsätts själv. Och det är inte helt oproblematiskt och det finns ett ganska högt pris att betala för många. vi såg under medborgarrörelsen i USA. Människor som utsattes för våld och mord till och med diskriminering i olika former, för det växte ett enormt hat. Men vi ser det inom kvinnor och, som du nämnde, HBTQI. Så att även om det inte det juridiska eller formella ansvaret ligger på att utbilda vita människor, eller vad det nu är, så hamnar det oftast på minoriteten själv att driva de frågorna, tragiskt nog.
För det är ju också någonting som, att det är väldigt många som kan känna det ansvaret att man behöver utbilda och så vidare utöver de ordinarie arbetsuppgifter som man har på arbetsplatsen. Och att det blir en extra grej.
Ja, alltså vi är ju människor. Och är man en minoritet så kan det vara så att man känner att man är någon form av ambassadör. För alltså, om jag som svart kan känna att jag i ett vitt rum så blir jag ambassadör för svarta människor. Och då behöver jag tänka på hur jag beter mig, för att jag har ett kollektivt ansvar också. Och då blir det också när då blir det också på mig, och jag kan känna att det hamnar på mig att faktiskt utbilda eller bilda någon i det, korrigera, men säga ifrån på ett sätt som i Sverige är vi generellt sett ett ganska starkt individsamhälle, inte känner det ansvaret alltid. Men jag tror att det kan ha att göra, alltså, när man är en minoritet, att man känner det ansvaret i högre utsträckning.
Jag tänker också att eftersom det här är kopplat till mikroaggressioner också någonstans, så just den här utmattningen som kan bli en konsekvens av att utsättas för detta. Parallellt då med det du säger, Jonas, att också tänka att man är någon slags ambassadör för fler personer än sig själv. I kombination med att också kanske känna sig som en gäst här. Gäst i välfärden, gäst i samhället. Därför att föreställningar om en själv då kan vara att man inte riktigt kommer härifrån eller tillhör fullt ut. Så det blir väldigt många olika lager av påfrestningar som man behöver hantera.
En reflektion som jag har haft är, om man liksom lägger på alla de här lagrena, att så här, du behöver överprestera för att visa att du är bra. Du behöver utbilda och du behöver engagera dig i frågor som egentligen kanske inte är ditt ansvar. Och sådär. Och samtidigt är man en minoritet. Så jag tänker så här, det finns inte ett obegränsat, jag vill inte säga ett lager av oss, men liksom, vi är inte en majoritet. Och då har tanken slagit med sig, kommer vi ta slut som driver de här frågorna? Som, alltså så där, just på grund av den psykiska hälsan i det hela.
Jag hoppas inte det, och jag tror inte det. Det har alltid varit så att vi rör oss framåt. Mm. Även om det ibland är ett steg bak och det är två steg fram. Men den minoritetsstress för vissa, i vissa lägen, den kan ju resultera i ordentlig psykisk ohälsa. Det vet vi. Och i och med att man skapar sig ganska bra, eller bra, man skaffar sig strategier för att hantera det i sin vardag. På sin arbetsplats till exempel. Det finns till exempel forskning som visar att människor som är muslimer eller uppfattas som muslimer har det bottnar i tre ganska starka strategier. Där ena är liksom där man ständigt säger ifrån och bara, nej men nu värderar du annorlunda, och ganska vad de klassar som konfrontativa, när man utmanar normer och så vidare. Men man har också sett när det inte alltid fungerar, så kan det också så resulterar det i att man väljer att man anpassar sitt handlingsmönster i högre utsträckning, att man undviker de här platserna som man inte kom åt. Man undviker lunchrummet om det är där det sker. Eller man väljer att inte gå ut med vissa kollegor för att det brukar pratas om det. Eller man väljer att inte prata om vissa typer av samtalsämnen för att det kommer resultera i att det finns en rädsla över att det kommer komma något som skulle kunna resultera i uppfattas som rasistiskt. En En tredje strategi är också att det finns människor som kanske inte adresserar en specifik situation, men man försöker att undgå att förknippas med stereotypiska roller kopplat till sin hudfärg eller sin religion eller sitt kön eller vad det är. Och utifrån hudfärg så kanske det är, om det finns någon idé om att människor som inte är vita inte är kompetenta eller utbildade, så kan man vara ganska snabb med att säga att jag har hög utbildning när en situation dyker upp. Eller jag brukar inte känna mig kränkt, men det här var. För att det finns några idéer om att minoriteter skulle vara lättkränkta och så vidare. Det här är ju, vissa strategier är ju omedvetna. Men det här är ju sätt att navigera i de här organisationerna som kan vara väldigt homogena.
Men det finns, jag tror att det är viktigt att gå tillbaka till historien ibland, så som vissa forskare gör. Både alltså materiell, exempelvis ekonomisk historia om arbetslivet, men även idéhistoriska spår. Jag kommer ju från migrationsforskningsfältet, och inte bara inom det utan även inom skolforskning och andra fält, så använder man begreppsparen likhet, olikhet, jämlik, ojämlik. Och i de nordiska samhällena, däribland Sverige då, så har likhet länge varit en förutsättning för jämlikhet. Alltså att man behöver vara så lika varandra som möjligt. Och här blir hudfärg en väldigt viktig komponent för att också få tillgång till de rättigheter man har. Tillgång till välfärden, bostad, utbildning, arbete, hälso- och sjukvård och så. Och att ojämlikhet då, eller olikhet, att inte bara se visuellt lika ut, kan användas som pretext eller legitimera ojämlika villkor.
Ska man jobba med de här frågorna med aktiva åtgärder på arbetsplatser och så här, så behöver man fundera i, utöver att det är lagstiftning på det här behöver göras. Men också så här, så som om man ska vara riktigt landad i det. För vi kan titta, om vi tittar ut nu i dagens, där vi ser att det är uppmärksammade skjutningar i USA, där afroamerikaner nu senast George Floyd mördas av polisen, så ser vi att det är protester i Sverige, och vi ser massa med företag och så här som är uttryck. Det här är ju inte ny information om att saker och ting sker. Vi vet att rasism har haft konsekvenser, men om, och det här är ju på många sätt ett långdistanslopp. Om vi ska nedmontera strukturella ojämlikheter, så behöver vi jobba långsiktigt. Och då behöver man också vara landad i, varför gör vi det här? För när det svalnar och Instagram går tillbaka till det normala och allt, då behöver vi fortfarande arbeta aktivt med de här sakerna. Och står man inte grundat i varför man gör det här och varför det här är viktigt, då kommer det här arbetet inte lyckas. Det kommer inte vara bra. Jag är ute på arbetsplatser, man träffar arbetsplatser och de säger att vi vill ha mångfald. Det räcker med att fråga varför. Varför är det bra med mångfald? Är det viktigare med jämlikhet eller mångfald? Nej, men vi tänker på att det är bra att det är olika människor här. Ja, men varför? Alltså, om man inte är landad i det, så tror jag att det kan bli svårt. För det kan bli ganska stökigt också.
Sen kan ju också de här policies, alltså så här, vara väldigt fina i som företag och arbetsplatser tar fram. Men att de i princip är lite dammiga i ett dokument någonstans på en dator och inte egentligen efterlevs.
Nej, ja, precis. Alltså, många av de här dokumenten kan ju vara ganska klockrena. Och det är oftast inte den problematiska delen av att driva ett förändringsarbete på en organisation. Däremot så saknas det finns det inget förtroende liksom, det finns ett underskott bland icke-vita i det här fallet, eller andra minoriteter som riskerar att utsättas, så kommer man inte välja, och precis som jag pratade med strategierna, man kommer inte välja att lyfta det, och då är inte policyn värd särskilt mycket. Och likaså, precis som med kartläggning och allt, om det kommer en anmälan, ja, men vad ska du göra med det? Du måste analysera det och du behöver ha den kompetensen och så vidare. Så man behöver fundera i alla led, annars är det svårt att få till det med jämlikhet. Och det tar tid.
Mm. Här finns ju en tydlig koppling till arbetet mot sexuella trakasserier. Just det du säger, Jonas, att policies kan vara välformulerade och så. Men det är sällan det är tack vare policies som det sker förändring. Och det handlar ofta om föreställningar och attityder bland människor som jobbar på en arbetsplats. Och vad som är tillåtet och inte heller också.
Jonas, en praktisk fråga. Hur jobbar ni inom Vidgenormen i praktiken med det här? Alltså, vad gör ert projekt i det här området med aktiva åtgärder?
Alltså, vi hjälper ju organisationer i Stockholmsområdet med utbildning och kartläggning och alla delar egentligen av aktiva åtgärder.
Och vad, alltså, om du skulle ge några tips till arbetsgivare, liksom hur, om man tänker så här, ja, men jag vill börja kartlägga och jag vet inte vart jag ska börja och jag har ingen aning om liksom hur jag tar mig an det här arbetet. Vad tänker du att man ska göra då?
Det finns ganska bra material på vår hemsida som man alltid kan vända sig till. Men det finns också bra material hos DO, Diskrimineringsombudsmannen. Men man behöver ha, jag tror i ledningsgrupp eller vilken konstellation det än är på organisationen, behöver man fundera på varför gör vi det här? Och man behöver vara också realistisk och ta hjälp. De delarna som aktiva åtgärder oftast handlar om brukar hamna hos någon chef eller HR. Och man behöver göra en kunskapsinventering innan man sätter igång med det här. Har vi kompetensen? För om man hoppar det så att det per automatik läggs på en person, så kommer det bli fel från början. Så man behöver göra en kunskapsinventering och ta in hjälp utifrån om man inte har den. Om man har det möjlighet. Jag skulle också säga att det behövs, arbetet behöver bedrivas strukturellt och långsiktigt. Jag vill verkligen säga det igen, alltså det behöver jobbas strukturellt. Ibland har de här typen av arbetstendens att det finns någon bråkstake eller någonting i någon organisation som stökar. Och sen så blir mycket av de här kopplat till enskilda incidenter. Mikroaggressioner, ja men den sa där, någonting. Men man behöver göra, vad är det för kultur? Vad är det för rutiner som påverkar så att människor har olika löner och så vidare? Jag tycker det är viktigt att när man jobbar med det här att man aktiva åtgärder är ämnat för att jobba mot jämlikhet, inte mångfald. Det är väldigt stor skillnad. Jämlikhet, då pratar vi rättigheter. Mångfald är en variation av människor. Det kan vara olika utbildningsbakgrunder. Så kan vi ha mångfald utifrån det. Nu när vi pratar om hudfärg så vi vet också att människor med olika hudfärger, det är inte jättesvårt att jobba med mångfald. Alltså om jag säger det slarvigt. Alltså du kan ju rekrytera vi tar en svart och vi kan ta en från det landet och vi kan ta en muslim och vi kan ta en sikh och så vidare. Men jobbar man inte med de strukturella ojämlikheterna på arbetsplatsen så kommer de här människorna inte trivas och slutligen lämna. Så att slarvigt sagt kan man ju säga att mångfald leder inte nödvändigtvis till jämlikhet. Jämlikhet leder alltid till mångfald.
Jag tycker att det var en perfekt avslutning på dagens poddavsnitt. Är det någonting annat som ni känner att vi har missat eller som ni vill lägga till eller så?
Inte för min del. Jag Nej. Kommer säkert på någonting efter. Ja. Det är för sent.
Samma här.
Då vill vi tacka er så otroligt mycket för att ni har varit med på dagens avsnitt. Jag tycker att det här har varit ett otroligt liksom kunskapsberikande samtal och jag hoppas att många tar till sig av det ni har delat med er av. Så tack så jättemycket.
Tack själv.
Tack.
Mona, det här var ju ett superintressant samtal. Jag tar med mig jättemånga viktiga lärdomar utifrån det de har pratat om idag.
Det gör jag med. Men nu är det väl dags för Grey of the Day.
Det är det. Idag vill vi tipsa om minoritetsdressmodellen som bygger på forskning och är en folkhälsomodell utformad för att hjälpa oss att bättre förstå upplevelser som påverkar den psykiska hälsan hos minoritetsgrupper. Modellen antar att inom den sociala strukturen som finns i till exempel ett samhälle upplever vissa grupper större påverkan av minoritetsstress i form av fördomar och diskriminering, ofta baserat på till exempel hudfärg. Som ett resultat av dessa erfarenheter upplever minoritetsgrupper större negativa hälsoutfall än majoritetsgrupper. Detta leder till en stor skillnad i hälsan och att minoritetsgrupper ofta har ett högre ohälsotal. Därför tycker vi att ni ska titta mer på vad minoritetsstress är och vad det innebär.
Tack Fatema för det här avsnittet.
Tack så jättemycket och vi hörs nästa gång.
Det gör vi.